så ska vi fortsätta med första Korinthierbrevet. Låt oss vända till kapitel 11 av första Korinthierbrevet. Kapitel 11. Nu har vi hunnit till vers 17. Vi avslutade från vers 2 till 16 förra gången. Så nu ska vi fortsätta från vers 17. Så låt oss läsa hela det här stycket som handlar om nästa ämne, vilket är rätt nattvardsfirande. Så från vers 17 och hela vägen till slutet av kapitlet, vers 34. Då läser det tillsammans. Vi går inte igenom alla dessa verser idag, men vi ska börja på med dessa. Så från vers 17 i kapitel 11. När jag nu ger dessa föreskrifter berömmer jag er inte, för era sammankomster är mer till skada än till nytta. Först och främst hör jag att det förekommer splittring bland er när ni möts i församlingen. Och till viss del tror jag att det är så. Det måste finnas partier bland er för att visa vilka av er som är äkta. Men när ni samlas går det inte att fira Herrens måltid, för när ni äter tar var och en genast för sig av sin egen mat. Den ena är hungrig, den andra berusad. Har ni inte era hem där ni kan äta och dricka? Eller föraktar ni Guds församling och förödmjukar dem som inget har? Vad ska jag säga till er? Ska jag berömma er? Nej, för det här kan jag inte berömma er. Jag har själv tagit emot från Herren vad jag fört vidare till er. Den natt då Herren Jesus blev förrådd tog han ett bröd, tackade Gud, bröt det och sade: detta är min kropp som blir utgiven för er. Gör detta för att minnas mig. På samma sätt tog han bägaren efter måltiden och sade: denna bägare är det nya förbundet i mitt blod. Så ofta ni dricker av den, gör det för att minnas mig. Så ofta ni äter detta bröd och dricker denna bägare, förkunnar ni Herrens död till dess han kommer. Den som äter brödet eller dricker Herrens bägare på ett ovärdigt sätt syndar därför mot Herrens kropp och blod. Var och en ska pröva sig själv och så äta av brödet och dricka av bägaren. Den som äter och dricker utan att urskilja Herrens kropp, han äter och dricker en dom över sig. Därför finns det många svaga och sjuka bland er, och ganska många är insomnade. Om vi gick till rätta med oss själva skulle vi slippa att bli dömda. Men när vi döms fostras vi av Herren för att inte bli fördömda tillsammans med världen. Alltså mina bröder, när ni samlas för att äta, så vänta på varandra. Om någon är hungrig ska han äta hemma, så att er sammankomst inte blir till en dom för er. Allt det andra ska jag ge er föreskrifter om när jag kommer. Amen. Så, kapitel 11. Vi har två stora delar i det här kapitlet. Första delen som handlar om ett väldigt kontroversiellt ämne, ett väldigt omdebatterat ämne, huruvida kvinnor och män ska ha eller inte ha någonting på huvudet i församlingen. Och sen den här del två som handlar om en rätt nattvardsfirande. Även det är väldigt kontroversiellt, åtminstone när man ser på det genom historien. Bröder har brutit sin gemenskap med varandra över olika uppfattning om Herrens måltid. Så kapitel 11 var ett av de här mest kontroversiella kapitlen. Mycket att inte hålla med om, mycket att hamna i strid med varandra om. Så hittills då har vi gått igenom vers 2-16. Vi har tagit oss igenom denna halva av kapitlet som är så omstridd, som är så omdebatterad. Vi har kära bröder och systrar i tron som kanske har en helt annan tolkning än den jag har fört fram då vi har gått igenom det. Och vad är det då det handlar om? Vad är liksom poängen här i vers 2-16? Om vi ser lite tillbaka på det jag börjar med. Det som jag tror är viktigast, det allra viktigaste i hela det här stycket, det som den nyckelversen är vers 3. Och det är där vi ser den här principen som Paulus vill föra fram. Nu vill jag att ni ska veta att Kristus är varje mans huvud, att mannen är kvinnans huvud och att Gud är Kristi huvud. Här ser vi det viktiga, det allra viktigaste i hela detta stycke. Resten är bara utfyllningar. Paulus, han baserar sina argument på det som har hänt i skapelseberättelsen och så vidare. Men här är själva kärnan i det Paulus försöker säga. Principen om ledarskap och underordning, eller underkastelse, som Fredrik vänligt nog sa åt mig att man kan säga också. Ledarskap och underordning. Och Paulus tar här upp att visar tre relationer där vi ser den här principen. Och det är mellan dels Kristus och mannen. Mannen som kan vara en representant för både män och kvinnor. Eller mannen som bara som man, det manliga könet. Mellan mannen och kvinnan, det vill säga i äktenskapet, i familjen. Och till sist mellan Kristus och Gud. Mellan Gudsonen och Gudfadern. Ser vi denna princip i dessa tre relationer. Den är så fundamental, den är så oundviklig att den går utöver vad det mänskliga är. Vi ser den förstås i mänskliga relationer, men vi ser den utöver det även i Guds väsendet, i den treenige guden. Och det är alltså ledarskap och underordning. Ledarskap och underordning. Det viktiga som vi bör ta med oss från hela detta stycke är att det finns ledarskap och underordning. I församlingen, Kristus är församlingens huvud. Ingen människa, ingen påve, ingen kung är församlingens huvud. Kristus är ledaren. I äktenskapet eller i familjen är mannen huvudet. Han är ledaren, han är den som ska leda åtminstone. Och i gudaväsendet så är fadern den som sänder sonen. Sonen är frivilligt underordnad fadern. Så i alla dessa relationer så ser vi att det handlar inte om tyranni, det handlar inte om en maktposition, om att maktmissbruka sin position i förhållande till någon annan. Kristus är förvisso församlingens huvud, men han är inte ett sådant huvud som är en grym tyrann och som säger åt oss att göra hårda saker för att han ska bli nöjd. Kristus är ett huvud, en ledare som har dött för sin kropp, församlingen, som har utgett sig själv, som har blivit korsfäst för oss. Och mannen ska på samma sätt inte leda i familjen, i äktenskapen med att vara en tyrann eller säga lyd mig du fru eller lyd mig ni barn, utan han ska i kärlek vara en ledare, en som uppoffrar sig, en som leder familjen, äktenskapet in i större gudsfruktan. Och i gudaväsendet förstås vet vi, det finns inte olika viljor, det finns inte olika dragningar i gudaväsendet. Fadern och sonen har samma vilja, det drar åt samma håll, det utför samma sak. Det är en kärleksfull relation till varandra. Som vi vet att evangelierna är fullt av, i synnerhet Johannes evangelierna är fullt av den här kärleksrelationen mellan fadern och sonen. Så i allt detta är det viktiga vi bör komma ihåg. Vi ser det sen hur Paulus går in på hur det tar sig uttryck i hur vi klär oss, i hurdant hår vi har och så vidare. Och min poäng, min tolkning, min slutsats, som inte bara min, många andras också, är den att det handlar inte nödvändigtvis om en evig tillämpning om att kvinnor alltid ska ha något på huvudet, att män får aldrig ha någonting på huvudet då de ber eller profeterar, utan om en kulturell, en tidsenlig tillämpning av den här eviga principen. Kvinnor ska se ut som kvinnor och män ska se ut som män, för det är det som ärar Gud. Det ser vi i skapelsen, i hur Gud skapade mannen och kvinnan. Skapade mannen först inte från kvinnan, han tog jord och formade mannen. Men kvinnan skapade han från mannen, för mannen. Hon skulle vara en medhjälpare till honom. Att förvalta skapelsen, inte som en slav eller någonting, utan tillsammans med mannen. Tillsammans, det är det som Paulus också kommer fram till själv där i vers 11 och 12. Att kvinnan är inte oberoende av mannen och mannen är inte oberoende av kvinnan. De arbetar tillsammans. Precis som fadern och sonen arbetar tillsammans, precis som Kristus och församlingen arbetar tillsammans, så arbetar kvinnan och mannen tillsammans. Det är inte oberoende av varandra, även om det finns en princip om ledarskap och underordning som har med funktion, som har med olika roller att göra för att vi kompletterar varandra. Så arbetar vi tillsammans mot samma mål, för familjens bästa, äktenskapets bästa. De arbetar tillsammans, det är inte oberoende av mannen. Även om mannen skapades först, även om mannen är ledarskap, så han är inte oberoende av kvinnan. Han kan inte förvalta skapelsen ensam. Han är inte fri från kvinnan och kvinnan är inte fri från mannen. Det här frihetsrörelsen, den kvinnliga frihetsrörelsen som jag talade lite om förra gången. är fundamentalt obiblisk, eftersom det inte handlar om att kvinnan är fri från mannen och mannen är inte fri från kvinnan. Vi är i symbios med varandra tillsammans. Och sen avslutar han det här hela argumentet med att tala om att det är självklart, lär inte själva naturen är att det är en skam för man att ha långt hår och en ära för en kvinna eftersom hon har fått håret som slöja. Det bör vara självklart att män ska se ut som män och kvinnor som kvinnor. Betyder det att män inte kan ha långt hår? Vissa män har i vissa tider haft långt hår. De som avgav nasirlöfte till exempel lät håret växa ut som ett tecken på det. Vissa kvinnor kan inte få långt hår, deras hår faller av, de har antingen en sjukdom eller någonting annat. Kanske de lever i ett klimat där håret inte kan växa ut. Det utsätts för så mycket slitage, så mycket UV-strålning eller vad det än handlar om, att det faller av. Så, men det Paulus, alltså det viktiga är att mannen ska ta sig an den här rollen att se ut och vara som en man. Och kvinnan ska ta sig an rollen att se ut och vara som en kvinna. Och det är det som korintierna bör veta. Och vi bör veta när vi nu fortsätter. För vi ska fortsätta på ett helt annat ämne. Paulus helt byter ut det han har talat om och hoppar in i ett annat problem. Från och med vers 17 är det vi ska fokusera på idag. Så från vers 17, vi läser den på nytt och så ska vi begrunda vad det handlar om. När jag nu ger dessa föreskrifter berömmer jag er inte. För era sammankomster är mer till skada än till nytta. Så, Paulus vänder sig till ett helt nytt problem. Och inte ett mindre problem, egentligen ett större, ett allvarligare problem. Någonting som verkligen kommer att få håret på hans huvud, ifall han ens hade hår, att resa sig. Någonting som är väldigt seriöst, väldigt allvarligt. Och vi ser det i den här vers 17, orden som Paulus använder är någonting som tyder på att här finns någonting som är väldigt skadligt för församlingen. Amen, sister. Så, Paulus säger, när jag nu ger dessa föreskrifter berömmer jag er inte. Och detta är skarp kontrast då till vers 2 som var inledningen på förra stycket där han säger, jag berömmer er för att ni tänker på mig allt. Men nu vill inte Paulus berömma dem mer. Han har berömt dem tillräckligt. De har visat att de är ortodoxa, inte östortodoxa, men ortodoxa i den bemärkelsen att de håller fast vid evangeliet. De håller fast vid kärnan i kristendomen. Men nu kommer jag till någonting annat. Nu är Paulus färdig med allt berömmande. Nu skakar han av sig dammet från sina händer och nu kallar han upp ärmarna. Nu, korinter, berömmer jag er inte. Nu behöver jag tala allvar med er. Föräldrar talar allvar med sina barn, så gör det inte på ett glatt sätt så här. Oj, nu ska vi tala allvar tillsammans, för det blir en helt fel situation. Nu ska jag berömma dig och sen ska jag tillrättavisa dig. Nej, man kommer och har ett allvarligt samtal med sina barn eller med vem det än må vara som har varit olydig, så gör man det med allvar. Man har en allvarlig ställning, så att säga. Så, vad är det Paulus säger här? För era sammankomster är mer till skada än till nytta. Mer till skada än till nytta. Det här orden lämnar, då jag förberedde mig den här veckan, så lämnar jag på de här orden och mediterar väldigt länge. Tänk att man kan vara en sån församling där sammankomsterna är till mer skada än nytta. Att man kan komma samman, att man kan samlas för att tillbe Gud, att lovsjunga hans namn som vi har gjort den här söndagen, be tillsammans, vara en kropp, och det ändå vara till mer skada än till nytta. Vad har korinterna gjort? Vad är problemet? Hur kan de ha hamnat i den här situationen där sammankomsten är så skadlig att det skulle vara bättre för dem att inte komma samman? Tänk att vara en sån församling där Paulus, aposteln Paulus, som skrivit så stor del av Nya Testamentet, måste använda sådana ord om dig. Tänk om han skulle skicka ett sånt brev till oss. Ingenting som någon vill ta emot. Där det står att era sammankomster är till mer skada än till nytta. Mer skada än till nytta. Så vad det än må handla om nu, det här problemet som vi ska se på här, så vet vi att det är seriöst. Att Paulus inte har något gott längre att säga till korinterna, eller han har ingenting att berömma dem för. Här finns inte, nu måste ni förstå, nu måste ni lägga av er allt beröm och all stolthet, allt vad ni har som hindrar er från att ge en gudstjänst Gud vill ha. För era sammankomster är till mer skada än det är till nytta. Så det samlade, det utkallade församlingen, vad är det de har gjort? Låt oss se lite närmare på det. Vers 18 säger Paulus: först och främst hör jag att det förekommer splittring bland er när ni möts i församlingen, och till viss del tror jag att det är så. Först och främst. Paulus kommer inte att nämna något för det andra. Han kommer bara att säga först och främst, och sen verkar han glömma bort vad det andra är. Eller åtminstone nämner han inte, som att vi kan inte se någonstans exakt i texten att här kommer det andra. Eventuellt så är det som vi ser sen i kapitel 12, då vi börjar tala om de andliga gåvorna, där Paulus säger när det gäller de andliga gåvorna. Det kan vara det andra. Vi vet inte. Men hur som helst så finns det flera problem, och Paulus kommer till det som är det viktigare, det primära problemet, det som måste lösas innan vi kan gå vidare, innan vi kan tala om andliga gåvor, innan vi kan tala om evangeliet i kapitel 15. Här är någonting vi måste tala om först. Först och främst. Och vad är det som är först och främst? Det mest primära, det som behöver åtgärdas. Hör jag att det förekommer splittring bland er när ni möts i församlingen. Det förekommer splittring. Det här är inte ett nytt problem. Det här har vi sett förr. Ni kommer säkert, men ni kommer kanske ihåg från några år tillbaka då vi inledde det här brevet i kapitel 1. Vi kan gå snabbt dit för att se kapitel 1. Så talar Paulus om splittringar i församlingen. Vad handlar det om för splittringar där? Kapitel 1. Från vers 10 så står det så här: i vår Herre Jesu Kristi namn uppmanar jag er bröder att ni alla ska vara eniga i dina säger och inte låta splittring finnas bland er, utan stå enade i samma sinne och samma mening. Sen fortsätter han att säga: av Chloes folk har jag nämligen fått veta om er, mina bröder, att det förekommer stridigheter bland er. Så vi ser att det allra första som Paulus inledde det här brevet med, det allra första problemet var just splittringar. Splittringar i församlingen. Och vilka splittringar handlade om där? Det var folk som höll sig till olika lärare. Jag håller mig till Paulus, jag håller mig till Apollos, jag håller mig till Kefas, jag håller mig till Kristus. Människor som splittrades över någonting så banalt, någonting så dumt som att säga att jag håller mig till Paulus. Jag minns då Paulus var här för flera år sedan. Oh, those days, kanske de tänker. Jag är med Paulus. Och så kommer de här andra som hade, då Apollos hade kommit till Korint och han var den här med guldtungan, han som kunde verkligen tala, som kunde predika, som kunde motbevisa judarna. Och de hade blivit imponerade. Åh, Apollos, han är nog den bästa. Jag håller med till Apollos. Och sen var det vissa som antagligen var judar, eller vi vet inte säkert, men som höll sig till Kefas, alltså Petrus, ledarna bland lärjungarna, de första apostlarna ska vi säga. De första lärjungarna, de 12. De säger att vi håller oss till Petrus, till Kefas. Han var ju Kristi egen apostel. Han var med honom i flera år. Vi håller oss till honom. Sen kommer de här superandliga och säger: vi håller oss till Kristus. Alla ni är väldigt kötsliga och oandliga människor, men vi håller oss till Kristus, för vi förstår att han är huvudet för församlingen. Så vi ser en splittring redan då i inledningen, och människor som beter sig som om de var barn. Som att det är viktigast vem vi håller oss till, att om vi lyssnar till Paulus eller Apollos eller vem det än må vara. Men här, om vi går tillbaka till kapitel 11, så säger Paulus att det förekommer splittring bland er när ni möts i församlingen. Till viss del tror jag att det är så. Det som resten av den här texten talar om, en splittring som har att göra då det samlas för att äta Herrens måltid, eller den här kärleksmåltiden, agapen som det kallas i Nya testamentet. Det splittras då det samlas för att äta. Det äter inte tillsammans som en grupp. Så vi ser att det råder splittringar över någonting så enkelt som vem deras favoritlärare är, och det råder splittring i deras måltider. Och antagligen fanns det en viss överdrift i det här ryktena Paulus hade hört. Han säger att till viss del tror jag att det är så. Vi säger att antagligen har ryktena spets på, vilket det oftast gör när man för vidare någonting från mun till mun. Så blir det värre och värre, det blir mer extremt och extremt. Så Paulus inser att allt det han har hört antagligen inte är sant. Det han har hört antagligen varit helt skandalöst. Och till en viss del var det förstås skandalöst eftersom det var mer skadligt än nyttigt för dem att samlas. Men till bara en viss del tror jag det är. Så Paulus vill ändå ge dem, vad det nu heter på svenska, the benefit of the doubt. Han vill ge dem en liten del. Att jag tror inte värsta om er korinthier. Ni må vara omogna, ni må vara oandliga, ni må bete er som barn, men ni är ändå mina älskade barn. Och jag vill ge er lite. Jag tror inte värsta om er. Ni är inte så oandliga, så omogna så jag kan tro de här värsta ryktena som sprids med. Så fortsätter han då, vers 19. Det måste finnas partier bland er för att visa vilka av er som är äkta. Det måste finnas partier bland er för att visa vilka som är äkta. Så Paulus vet att det här splittringarna som finns i Korint är inte utan orsak. Här ser vi den här sanningen om att Gud använder även synd. Gud använder även det onda för att utföra sina syften, för att utföra sina gärningar. Var annars ser vi det i Bibeln? Vad är det primära exemplet på att Gud använder synd till något gott? Korsfästelsen. Korsfästelsen var den största synd som någonsin begåtts. En oskyldig människa. Helt oskyldig. Ingen av oss är oskyldiga. Ingen av oss skulle kunna säga om vi skulle bli uppspikade på korset. Jag är oskyldig för vi har brutit mot Guds lag. Men Kristus var sannoliken oskyldig. Det fanns ingenting i honom som förtjänade det straff han fick. Att han skulle bli dömd till döden. Detta var en oerhörd synd. Det var ett oerhört fall av rättvisa som inte hade skipats. Att Kristus hade blivit dömd. Att en dömd mördare, Barabbas, hade fått gå fri. Och Jesus Kristus, oskyldig, ren, fri från synd, blev dömd till döden. Och ändå, i denna synd, i detta nattsvarta mörker, i denna oerhörda orättvisa, så använde Gud synden till något gott. För att Kristus tog på sig sitt folks synder och dog i deras ställe. Kristus fullkomligen tog alla sina utvalda och satte dem på sig, blev till synd i deras ställe. Dog för dem så att inte vi ska behöva ta det straffet som rätteligen är vårt. Så i detta, i denna nattsvartahet, i detta mörker, i denna orättvisa, så använder Gud det som är ont, det som är synd, till att utföra något som är gott. Samma sak ser vi på andra ställen i Bibeln, i hur Josef behandlades av sina bröder. Han såldes som slav till Egypten och behandlades orättvist även där, men vi ser att också i det så använder Gud en syndig situation för att göra något gott, för att förbereda så att Josef kunde samla in all mat som behövdes under den tid som skulle komma då det blev svält i landet. Som det som Josef säger där i första Moseboken, det ni menade till ont menade Gud till något gott. Det här är en sanning som, även om vi kanske tror det, vi kanske tänker att ja, men det är självklart, det här är någonting som vi förstår, det här är ju, det är så Gud verkar, så kan jag garantera er om att det finns inte många som håller med oss om detta. Detta är en svår sanning för många att ta till sig. Att Gud använder synd, använder något ont för att utföra goda ting. Och det är det som Paulus talar om vi går tillbaka till Första Korinthierbrevet kapitel 11 vers 19. Det måste finnas partier bland er. Det är nödvändigt. Gud fullkomligen tvingar, eller ska vi säga, han säger att det måste vara så. Det måste finnas människor bland er som orsakar splittringar. Det måste finnas människor bland er som visar sig vara oäkta för att det ska visa sig vilka av er som är äkta. Vilka som är sanna. Vilka som är Guds utvalda folk. Dess äkta barn i tron. Bibeln talar om hur vi ska arbeta på vår frälsning med fruktan och bevan. Vi ska arbeta ut den ska bli synlig. Den ska synas av människor. Vi ska inte gå omkring och bara hålla vår frälsning inne för oss själva och gömma den så att ingen märker det. Hoppas ingen märker det, Kristus. Den vi ska arbeta ut den ska synas. Den ska bli synlig. Det ska visa sig att vi är äkta. Och ett av de sätt som Gud använder för att visa att vi är hans folk, hans äkta barn i tron, är genom att låta det finnas splittringar i församlingen. Låta det finnas partier eller sekter, som det här ordet också kan betyda. Det ska finnas sekter bland det. Det ska finnas olika grupper av människor som dras en hit och en dit. Och det är en synd, det är en splittring. Det är någonting som orsakar så stor skada i församlingen i Korinth så att det leder till att deras sammankomster är mer skadliga än nyttiga. Men det måste finnas. Det måste finnas splittringar bland er. Eller partier bland er ska jag säga. För att det ska visa vilka som är äkta. För att Gud ska få den ära som han är värdig. Att det ska visa sig att även fast det finns onda människor som nästlar sig in bland er, som är som vargar bland er, som vargar bland de äkta fåren, som kommer in och förstör, som kommer in och orsakar splittring hos er, så ska det göra det för att ni ska ställas fram som Guds äkta barn. Det ska visa sig vid problemsituationen att ni reser er upp, ni säger det är nog, jag tolererar inte det här. Jag tolererar inte de här falska lärarna. Jag tolererar inte de här falska lärarna. Det ska visa sig. Ni ska bevisa att ni är Guds barn. Samma sak kan vi läsa om i andra ställen i Bibeln. Första Johannesbrevet. Ett som ofta citeras just angående det här. Johannesbrev 2:19. Det står: det har gått ut från oss men det hörde aldrig till oss. Hade det hört till oss skulle det ha blivit kvar hos oss. Men det skulle visa sig att alla inte hör till oss. Det måste finnas splittringar. Sådana nödvändiga splittringar. Som visar sig vem som är sann. Vem som inte är sann. För alla som kallar sig kristna är inte kristna. Tänk om vi skulle ha en sådan enkel värld. En sån värld där alla som säger sig jag är kristen. Jag tror på Kristus. Skulle vara verkligen kristen. Skulle vara ett barn, ett Guds barn. Tänk om det skulle vara så enkelt. Och det finns de som gärna vill ha det så. Säger jag, men han där eller hon där, hon säger ju att hon är kristen. Eller han är kristen. Jag tror att de har någon form av tro. Men om de skiljer sig från vad Bibeln lär. Från vad vi som tror på vad Bibeln lär. Om det orsakar splittring, om det orsakar problem. Så är det för det syftet att det ska visa sig att det inte hörde till oss. Hade det hört till oss hade det blivit kvar hos oss. Så Korinther, vi. Det förekommer splittringar. Det är en synd. Det är någonting dåligt, ett problem. Men även i allt detta så använder Gud det för att göra något gott. För att det ska visa sig vilka som är äkta. Han gör det i Korinth. Han gör det än i denna dag. Vi har kanske inte behövt se stora splittringar i vår församling. Men vi känner bröder, vi känner syster, vi känner andra församlingar. Där splittringar har skett. Där människor har gått ut eller skilt sig. Tagit avstånd från det som hållit fast vid Guds ord. Som har tagit med sig en grupp människor, påbörjat en annan församling. Och det enda de har kunnat komma överens om är att de är emot den gamla församlingen. De har ingenting gemensamt förutom att de är emot någonting. Och det håller ju förstås inte i längden. Så sådana församlingar, grupper, dör ut väldigt snabbt. Så, men vi vet att det sker än i denna dag. Det här är någonting som Gud gör ännu. För att rena ett folk åt sig. För att ställa fram dem som äkta, som klart skinande diamanter. I en tid där få vill tro. Där så mycket synd, så mycket ogudaktighet råder. Och det är inte bara i vår tid, utan vi vet från historien, vi vet från våra tidigare predikningar i det här brevet att Korint var ett sådant ställe med mycket ogudaktighet, mycket avgudatempel. Så där behövdes det en församling som verkligen visar sig äkta, som inte tolererade alla dessa olika splittrande grupper, den ena drogs hit, den andra drogs dit, utan stod fast vid det rena, sanna ordet. Och så händer även idag. Men med den här lilla, det är egentligen en parentes till det som Paulus talar om, så behöver vi fortfarande gå tillbaka till själva problemet i Korint. Vi behöver se vad det är lite mer närmare. Gud Paulus ska utveckla sitt argument eller sin undervisning, sin tillrättavisning. Vers 20. Men när ni samlas går det inte att fira Herrens måltid. Men. Paulus kommer snabbt tillbaka till det aktuella problemet. Han har varit inne på någonting för att visa någonting fantastiskt som kan komma ut ur någonting ofantastiskt, någonting syndigt. Men nu måste vi komma tillbaka till det som är problemet. När ni samlas går det inte att fira Herrens måltid. Så det här visar oss att splittringarna i Korint var så skarpa, var så stora, kunde inte samlas tillsammans som en grupp människor för att fira Herrens måltid. Det hade uppstått olika grupper som först firade Herrens måltid, sen kanske en annan grupp kom och firade Herrens måltid. Och det som vi kommer att se här är att dessa grupper var baserade på deras sociala status, deras ekonomiska läge, huruvida de var rika eller fattiga. Det var så att kanske antagligen att de rika kom först i gudstjänsten, de hade möjlighet att komma dit först, de behövde inte vara på jobb, de behövde inte utföra sin tjänst. De kunde samlas och fira Herrens måltid tillsammans med en liten klick med rika människor. Och sen kom de fattiga, sen kom slavarna, de som inte blev fria från sin tjänst förrän när de var färdiga. Sen kunde de komma och då hade redan de här rika firat Herrens måltid. Och inte bara den utan den här kärleksmåltiden, hade ätit och druckit och var färdiga. Så vi har mitt i allt olika grupper som samlas vid olika tidpunkt, som inte är en gemensam kropp, en församling. Det är inte en kropp, det är flera. Det har lett till att det inte är gemensamt. De gör inte saker gemensamt, de tillber inte Gud gemensamt, de firar inte Herrens måltid gemensamt. Så när ni samlas, Korinther, går det inte att fira Herrens måltid. Och även om de gjorde det rätt, de kanske läste ordet, eller om de nu inte hade ordet, i den bemärkelsen som vi hörde, så hade de någon form av muntlig tradition. De hade fått höra från Paulus, från hans undervisning i Korinth, han var där tidigare, om hur de skulle fira Herrens måltid. Så de upprepade de här orden kanske, och de drack vinet, de åt av brödet och gjorde det tillsammans. Så de må ha haft allt rätt till det yttre. Allting må ha sett ut att gå rätt till, men det gick inte att fira Herrens måltid. Och det här visar oss att Herrens måltid inte bara är något yttre. Det är inte någonting vi bara gör för syns skull. Vi gör det också för syns skull, för att vara ett vittnesbörd för världen om att vi firar Herrens död och uppståndelse till dess han kommer. Men det är mycket mer än det. Det är någonting inre. Det är någonting som har med vårt hjärta, vårt inre, någonting som kommer från det inre. Jesus talar om hur vi inte blir orena av någonting yttre, av någonting som vi äter, av någonting som vi rör vid eller någonting som, det är inte det som gör oss orena. Det är inte det som får oss att synda. Det är det som kommer ur hjärtat. Äktenskapsbrott, lögn, mord, stöld, allt All synd kommer ur kärnan av människan, ur hjärtat. Och vår tillbedjan till Gud, vår sanna tillbedjan, kommer ur människans inre, ur hjärtat. Jesus säger till den samariska kvinnan att den gudstjänst Gud vill ha är då människor tillber honom i ande och sanning. I ande, det vill säga med vårt inre, med den ande som undervisar oss i sanning, i Guds ord, det som han har uppenbarat. I ande och sanning, det är någonting inre. Den gudstjänst Gud vill ha, som vet från gamla testament, är inte nödvändigtvis offer. Vi ska inte, även om inte vi kommer fram med djuroffer längre, men vi ser i gamla testamentet så kom det till templet för att offra djur, får, oxar och så vidare. Alla möjliga typer av offer, matoffer, syndoffer, alla möjliga offer. Men det offer Gud vill ha är inte nödvändigtvis dessa yttre ting. Utan det Gud vill ha är ett förkrossat och bedrövat hjärta. Ett hjärta som kommer inför honom och som vet att han ingenting kan. Att hon ingenting kan. Hon är oduglig inför Gud. Han inte är den han borde vara. Han har överträtt Guds lag. Även om han är Guds barn och har fått höra Guds ord, han har lärt sig, så vet han att även hans bästa gärningar är som ett smutsigt byke inför Gud. Som en dirty diaper, som Kyle brukar säga. Någonting avskyvärt inför Gud. Det bästa vi kan komma med. Titta Gud, så vackert vi har ordnat allt. Titta vilken fin predikstol vi har gjort. Titta vad vi har målat väggarna fina. Och Gud ser på det. Han ser vårt hjärtas tillbedja och gläds över det. Men han ser också allt det avskyvärda i vårt inre. Och ser det som ett smutsigt byke. Så den gudstjänst Gud vill ha inte att vi kommer och tillber honom perfekt på ett yttre sätt och vi äter av brödet och dricker av vinet och i perfekt rätt mängd och jag vet inte om vi behöver ha rätt mängd, men med exakt de elementen som Bibeln säger. Men vårt inre är långt borta, vårt hjärta är långt borta från den gudstjänst Gud vill ha. Och som vi ser det sker här i Korint, att de var splittrade olika grupper, de åt inte tillsammans, de var inte en kropp. Är det som Gud vill ha? Är det en sådan nattvard han vill att vi ska fira? Nej, det är det inte. Och Paulus går vidare, vi behöver fortsätta ännu innan vi är färdiga med det här problemet. Vers 21 och förklarar, för när ni äter, ta var och en genast för sig av sin egen mat. Den ena är hungrig och den andra berusad. För när ni äter, ta var och en genast för sig av sin egen mat. Och det här kanske mer än att det handlar om Herrens måltid. Det handlar om den här kärleksmåltiden som det talas om i Judas brev och andra Petrus brev. Kärleksmåltiden, agapen som den också kallas. Då människor kom samlades, alla hade med sig vad de hade. Var och en tog med sig vad de kunde bidra med. En form av knytkalas, men betydligt större skillnad för oss idag. För att på den här tiden så var det verkligen stora skillnader mellan rik och fattig. Så den fattige verkligen inte hade någonting att komma med, men den rike kunde bidra med mycket. Så det Paulus talar om här, antagligen den här utökade måltiden. Mitt nödvändigtvis är samma sak som Herrens måltid. Vi får inte blanda ihop de här begreppen och tro att kärleksmåltiden är detsamma som Herrens måltid. Det är två skilda saker, men de kunde firas och firades ofta tillsammans på samma gång. Vilket också vi i en viss bemärkelse gör. Vi har nattvard och efter det brukar vi, även om vi inte har haft det på länge nu, men vi brukar ha gemenskapsmåltid efteråt. Så det som Paulus säger här, hur det går till. För när ni äter, tar var och en genast för sig av sin egen mat. Sin egen mat. Ni beter er så omoget. Ni kommer samman och alla har med sig lite av det egna. Och så äter ni bara av det egna. Ni tar bara av det som ni tycker är gott. Som ni vet att ni kommer att gilla. Vet att som vuxna borde vi förstå att inte bara roffa åt oss av vårt egna, det som vi tycker är bäst. Och sen lämna det där lite sämre, den där salladen av dem och bara åt de här andra. Utan man tar artigt för sig av vad som bjuds från var och en. Men här beter de sig så barnsligt, så omoget att de kommer samman och så ser de på varandra. jag ska ta min egen mat. Du ska inte få min... Den här jag jobbar för. Så omoget. Så barnsligt. Hur kan ni göra så? Ni som borde veta bättre. Ni som vet att ni är frälsta till att vara en kropp tillsammans. Många olika människor från olika bakgrunder. Och så beter ni er som om det inte hade någon betydelse. Som om ni fortfarande var kvar i världen. Hur kan ni bete er så? Ta för sig var och en av sin mat. Den ene är hungrig och den andra berusad. Vad visar detta oss? Jo, att vissa äter så mycket att andra inte får någonting. De fattiga som kommer och som inte har någonting att ta med sig. De klarar bara av att leva på det lilla de har. Så de har inte möjlighet att ta med sig någonting. De har inget något extra. Och så kommer de till måltiden och så är allting uppätet. De rika har redan kommit. De har ätit av allt, av sitt eget. Ätit sig mätta. Berusat sig, druckit av allt det som fanns. Snabbt innan de fattiga kommer så inte de får ta av det här vinet. Och dyrt vin. Och så kommer de dit och så finns det ingenting kvar att äta. Hur kan ni bete er så, Korinther? Hur kan ni vara så själviska, så egengoda, så barnsliga? Hur kan ni se så ner på er nästa att det inte får någonting? Att det måste gå hungriga. Medan ni beter er som ni är berusade. Ni har druckit så mycket. Ni har varit så snabb på att få av det här vinet så att ni har blivit berusade. Åh, Korinther. Inte undra på att era gudstjänster till mer skada än till nytta. Hur kan ni bete er så? Hur kan ni vara så okristna? Så inte undra på att Paulus har fog för att kalla deras gudstjänster skadliga. Herren Jesus har instiftat nattvarden för den ska firas tillsammans. Hela församlingen tillsammans tar del som en kropp för att fira det enda huvudet för hela kroppen. Vi äter av samma bröd, vi dricker av samma vin. Vi gör det tillsammans. Församlingen är tillsammans. Vi gör inte i grupper. Vi ska fira Herrens måltid rätt. Och inte var och en ta åt sig av vad vi vill ha. Vad vi ser. Åh, finns det på bordet? Det ska jag ta. Jag ska inte låta någon annan få det. Hoppas ingen ser att jag tar den här. Ni ska äta tillsammans. Ni ska vara som en kropp tillsammans. Ni ska representera allt det som Kristus har dött för alla olika bakgrunder, för alla olika kulturer, språk, vad det än må vara. Vissa av er är fattiga, vissa av er är rika. Vissa är judar, vissa är greker, vissa är män, vissa är kvinnor, vissa är gamla, vissa är unga. Ni är en kropp. Ingenting av er bakgrund, vem ni är och vem ni har varit, har någon betydelse inför Gud. Precis som det inte har någon betydelse om du är gift eller ogift, om du är omskuren eller oomskuren. Ni är ett i Kristus. Bete er då som om ni var ett. Som om din broder som är fattig är din jämlike. Han är lika mycket värd i Guds ögon som du är. Kristus har dött lika mycket för honom som han har dött för dig. Och om Gud har gett dig en större välsignelse i form av pengar, i form av mat och ägodelar, så dela med dig åt honom eller henne. Vi har ännu en vers kvar. Håller på att glömma bort den. Vers 22. Har ni inte era hem där ni kan äta och dricka? Eller föraktar ni Guds församling och förödmjukar dem som inget har? Vad ska jag säga till er? Ska jag berömma er? Nej, för det här kan jag inte berömma er. Folkbibeln har inte med det här ordet. Men vissa engelska biblar så inleds den här versen med ordet. Vad? What? Vissa skakar, nickar på huvudet. Står så i era biblar, står inte i folkbibeln. Men Paulus fullkomligen, han kan inte förstå att det här sker i församlingen. Han säger, what? Vad håller ni på med? Jag blir utan ord. Jag förstår inte vad ni gör. Vad är det jag hör? Hur kan det här komma till mig? Hur kan ni bete er så? Föraktar ni Guds församling? Förödmjukar ni det som ingenting har? Är det inte nog med att det redan är slavar, det redan är fattiga och ni är rika? Ska ni fortsätta att förödmjuka dem på detta sätt? Ska ni förakta Guds församling som är en grupp med människor på det här sättet? Om ni är rika, så om ni måste äta så mycket ni vill och Gud har gett er medel, Gud har gett er mat på bordet varje dag, så ät då hem. Kom inte till församlingen och roffa åt er och gör det till ett spektakel, till en synd, någonting som drar skada över församlingen. Om ni måste hålla på det här sättet, har ni inte era hem där ni kan äta eller dricka? Om Gud ger er sådana möjligheter, så låt det inte bli till skada. Vi talar om Guds, eller om den kristnes frihet, de här kapitlen före det här. Använd inte din frihet nu på det här sättet för att göra det till skada för det som inte har samma frihet som du. Som inte har det medel, den möjlighet som Gud har gett åt dig. Svårt att lägga ord här på hur upprörd Paulus verkar vara. Jag kan se för mig att han dikterade för den som skriver ner det. Han formligen skakar av upprördhet och misstänker att den här skribenten fick ta en liten paus och säga åt Paulus: nu ska vi lugna ner oss, får du sätta dig ner här. Ska vi ta och ge dig ett glas av din favoritdryck eller vad det nu än får honom att lugna ner sig. Paulus, lugna ner dig. Säg inte någonting som du får ångra sen. Men Paulus är inte upprörd bara för att han är upprörd förstås för att han älskar sina barn, men han är upprörd för att det rör vid hans ande. Guds ande själv talar till honom att detta är någonting som är upprörande, någonting fel, någonting skadligt, någonting som inte får ske. Så han tillägger ännu till sist, det sista vi har här: vad ska jag säga till er? Ska jag berömma er? Nej, för det här kan jag inte berömma er. Så även i det här sista, och vi har sett på det här problemet, vi kan tycka att det verkar barnsligt och omoget beteende, men till det sista så kommer Paulus fram till att det verkar som att vissa av dem bisarrt nog tar en stolthet i detta. De ser på sitt beteende inte som något problematiskt, utan som något som är bra. Det är klart att vi ska ta av vår mat. Det är klart att vi ska dricka av vår dryck och inte låta de här fattiga få av det. Och kanske, det är omöjligt att veta hur de skulle resonera, men jag kan tänka mig att de kanske tänkte att men de som är fattiga, de som kommer hit och äter av vår mat och vår dryck, De kanske tror att de får en gratis lunch varje vecka eller varje söndag. De kommer för att fira måltid tillsammans. Inte kan vi göra dem lata. Vi måste lära dem att man ska arbeta hårt med sina händer. Jag har tjänat mitt eget bröd. Jag har kavlat upp ärmarna. Jag har blivit min egen man. Jag har gjort mig själv till framgångsrik. Vi måste lära dem. Vi måste visa dem. Det finns ingen gratis lunch här i världen. Vi är inte en socialdemokrati där alla får ut lite bidrag från oss rika. Men det oberoende, jag vet ju inte om det är så, jag spekulerar, jag tänker mig att det här kan vara en orsak, men i detta, oberoende av vad deras orsak må ha varit, vi har funnit stolthet i det de gör, så ser vi fara med att bli bekväm med sin synd, att bli bekväm. Att få det som man gör som är någonting syndigt. Någonting som vi som inte kanske har samma problem kan se på med avstånd. Och vi kan betrakta det, vi kan inse att här sker någonting som är omoget. Här sker någonting som är fel. Som ett problem i församlingen. Men för de som var där, som inte hade samma perspektiv till det. Som kanske hade sina argument och orsaker att göra som de gjorde. Ser inte synden i det de gör. De har blivit så bekväma i sin synd. I sitt beteende, det ser inga problem. De är till och med stolta över det. De kanske tror att Paulus ska komma och berömma dem för att det är så splittrande. Ska jag berömma er för det här? Här finns ingenting att berömma er över. Det här är en synd. Ni har blivit bekväma med den. Ni måste vända er bort från den. Ni måste förstå vad ni håller på med. Det här är en farlig vanföreställning vad den kristna gemenskapen är för något. Vi är inte längre, även om vi, alltså, vi kallar det från olika bakgrunder, olika sammanhang. Vi har olika sociala status, vissa har mera, vissa har mindre. Och även om vi bor i ett land där inkomstskillnaden är betydligt mindre än vad det har varit, och rika och fattiga inte är så tydligt rika och fattiga som vad det en gång har varit. Vi vet att det finns även det idag, men på betydligt mindre tydligt sätt än det var i Korint. Så vet vi att även fast vi har alla dessa olika bakgrunder, så är vi en kropp. Och vi är inte en kropp, vi är inte lika och jämbördiga för att vi bor i en socialdemokrati som gör oss jämbördiga, oberoende om vi vill det eller inte. Tar allt från den rike och ger det åt den fattiga. Nej, ger inte åt den fattiga, jag behåller det själv. Men hur som helst, tar från den rike och gör alla fattiga. Vi är inte jämlika, därför vi är jämlika för att Kristus har dött för oss alla. Han har gjort oss till en kropp. Han har gjort oss till sin brud. Han har satt sin stämpel, sitt sigill på var och en av oss. Bete er då som om din bror eller din syster i bänken är lika mycket Kristi utvalde. Lika mycket den som Kristus har dött för. Där han spikades fast på korset och utropade orden, det är fullbordat. Så utropade han dem för din bror i bänken, för din syster, för dig, för mig. Bete er så. Se hur Kristus dör för din fattige broder. Den som kanske inte du ser med på, med lika välvilliga ögon som Kristus ser på. Vi är alla ovärdiga syndare. Vi är alla ovärdiga till Kristi ofattbara offergärning för vår skull. Ingen av oss kan komma och säga att jag förtjänar det Guds frälsning, och vi vet det. Vi vet, vi har blivit så inlärda, så hjärntvättade att vi är frälsta av nåd. Det är en bra hjärntvättning för den delen. Jag vill inte tro att hjärntvättning alltid är dåligt. En bra hjärntvättning. Vi vet att vi är frälsta av nåd. Men vet vi det på ett sätt som vi lever ut? Lever vi ut det att vi är frälsta av nåd? Att vi inte har förtjänat vår plats i församlingen? Att Kristus har dött för oss. När vi samlas för att äta brödet och dricka vinet. För att göra det till hans åminnelse. För att fira honom. Gör vi det för att vi minns att han dog för var och en av oss. Eller bara specifikt för mig. Jag, mig. Vem är Gud i ditt liv? Är det du själv? Är det Kristus? Så. Det här är bara en förberedelse, en inledning. Vi har inte ens hunnit börja tala om Herrens måltid. Vi ska komma till den nästa gång som jag har predikat. Nästa månad någon gång när den blir. Det här är en inledning, en förberedelse, en introduktion till att komma inför Herrens måltid med rätt attityd. För korintierna gjorde det inte. Det kom och gjorde sammankomsten mer skadlig än nyttig. Det var bättre om det inte skulle ha samlats. Alls. Så vi ser hur viktigt det är att vi kommer inför Herrens måltid. Och inför alla former av gudstjänster med rätt sinnelag. Och att vi tar del av den gemenskap som vi har. Vi tar del av gudstjänsten, av predikan. Vi tar del av nattvarden. Vi tar del av lovsången, bönen. Vi är inte de som går ut när det börjar predikas hårda sanningar. Vi är inte de som skiljer oss när det sjungs fel sånger. Vi tar den. Vi är tillsammans. Vi gör det som en kropp. Det är synnerhet viktigt för nattvarden, men också för allt annat vi gör som en församling. Så, som sagt, vi ska återvända till själva nattvarden, Herrens måltid, nästa gång. Men innan vi är där, så det som vi har lärt oss den här gången, den här veckan, den här söndagen, är att hur beter vi oss som Guds församling, som Kristi kropp? Ser vi till varandra eller till vårt eget bästa? Är våra sammankomster med till skada, inte till nytta? Låt oss inte få det brev som korinterna fick. det är era sammankomster med till skada, inte nytta. Låt det vara ett brev där det står att era sammankomster är så nyttiga att även det svagaste, det minsta, det fattigaste bland er ser fram emot det med glädje att få komma och tillbe tillsammans med dig, med er. Det skulle vara ett sådant brev vi får, även om inte vi får något fysiskt brev på det sättet, men att vi på den dagen, på den sista dagen när allting ställs fram, när böckerna öppnas och Kristus delar ut åt var och en efter hans gärningar, att vi skulle få höra att vi har varit en sådan församling, en sådan gemenskap. Där även fattiga, och det handlar inte bara om fattiga och rika, även om det specifika problemet här, det handlar om alla typer av sociala grupper och ställningar och bakgrunder. Män och kvinnor, unga och gamla, är alla gemensamt i tillbedjan till Gud. Äras Gud av en enad församling, eller är ni splittrade? Splittring kan vara gott, men splittring är en synd. Låt det inte bli funnet bland er. Amen. Låt oss lämna det här ordet här, meditera över det, ta det till oss, och så ska vi återvända till den här texten nästa månad. Låt oss avsluta tillsammans i bön. Låt oss be. Kära himmelske far, vi kommer inför ditt ansikte och vi har fått ditt ord än en gång. Vi har blivit undervisade, tillrättavisade, förstått att här finns rum för oss att förbättra oss också. Här finns någonting som talar även till oss. Och även om inte vi beter oss som korintierna, herre, så vet vi att vi, våra bästa gärningar är som smuts inför dig. Gud, förbarma dig över oss. Låt inte våra hjärtan bli högmodiga. Låt oss inte bli stolta över att vi samlas på ett sätt eller annat, utan ständigt med bedrövade och förkrossade hjärtan komma inför dig, tillbe dig i ande och sanning, och göra det på ett rätt sätt, ett sätt som ärar dig. Gud, vi tackar dig för den undervisning som är ditt ord, för att du har talat till oss genom din tjänare Paulus, att han har fått undervisa oss den här söndagen. Fader, låt denna undervisning och detta ord gå vidare till kommande generationer. Må det ta till sig vad som har sagts här, och det förstå hur viktigt det är att komma inför ditt ansikte med ett rätt hjärta. Gud, vi ber för deras själ, för deras frälsning, Gud. Förbarma dig över dem. Fräls dem på samma sätt som du frälste oss, av nåd. Ingen är här av egen gärning, herre. Vi är frälsta genom din nåd. Så fräls du dem, fader, för att ditt namn ska bli förhärligat nu och i all evighet. Vi ber i vår Herres och Frälsares Jesu Kristi namn. Amen. Amen.